Där är Åke Sandin. Och då startar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Sändning nummer 1443. Den hörs två gånger per dygn på 91,4 till den 9 juli. Och när som helst på webben tyresoradion.se. Programmet i största korthet. Monica Sjödin och jag delar ut verbala rosor. Bland annat till en bok om Per-Anders Fogelström och en belgisk präst i Syrien. Sigyn Meder, ordförande i Irak Solidaritet, om turbulensen i Irak efter angreppet 2003 och striden om städerna Fallujah och Mosul. Sedan kom ett samtal med Stefan Lindgren, utgivare av Ryska Posten, om läget kring Östersjön förr och nu. Men nu laddar vi upp för veckans rosor.
Old Sassy Bum, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Sassy Bum.
Ja, nu inspirerade gamle Louis Armstrong oss, Monica Sjölin, att dela ut rosor igen för 200 eller 500 gången.
Det kan aldrig bli för mycket.
Nej, det ska vara positivt, men många av rosorna har taggar.
Så,
den första, vem vill ge den?
Den vill jag ge till SOM-institutet i Göteborg, som mäter svenska folkets åsikter i olika frågor. De meddelar nu att svenskarnas inställning till medlemskap i NATO har minskat från 38% 2015 till 33% 2016.
Ja, det är inte underligt, för att den krigiska alliansen NATO härjar ju lite varstans och har nu 29 medlemmar, delvis i forna Warszawapaktstater. Medan Ryssland utmålas som ett ruskigt hot. Och den andra rosen vill jag ge till Göran Greider, som i Sveriges Televisions program Agenda den 11 juni tröstade oss som led av inslaget med rubriken Vart tog fredsrörelsen vägen? Genom att tycka att fredsrörelsen är en viktig motröst i debatten. Han framhöll:
om vi ska få en allsidig försvars- och säkerhetspolitisk debatt så borde fler röster höras från denna fredsrörelse. Nu ser vi ett läge där jag märker att många socialdemokrater till och med knappt vågar yttra sig om den militära upprustningen av rädsla för att stämplas som Putin-vänner. Vi har alltså ett försvarsmedialt komplex som har tagit över debatten i allt för stor utsträckning och piskar upp stämningen,
skrev Göran Greider. Och sen en ros till statistikerna som räknat fram att i världens länder satsas den enorma summan av 1753 miljarder dollar, cirka 16 000 miljarder kronor, på krigsmakter. Det blir faktiskt över 2000 kronor per var och en av världens 7,3 miljarder människor. Såväl spädbarn som åldringar, afrikaner såväl som svenskar. Det fantastiska beloppet utgör en grundbult i det militärindustriella, mediala, akademiska komplexet, som förkortas MIMAC, och möjliggör att det går att tjäna grova pengar på militära insatser. Cirka en tredjedel av världens rustningar finns i USA, som lägger ner nästan 10 gånger så mycket som Ryssland på sina krigsmakter. Och sen en ros till debattören och filmaren Maj Wechselmann, som går motvinds i det västtillvända mediebruset och skriver så här:
NATO är en krigsallians under USAs ledning. NATO har i brutala folkrättsvidrigt krig bombat Serbien 1999, lagt en grund för bildandet av Kosovo där USA har en jättestor militärbas. Bond Steel har slagit sönder Libyen 2011 från att vara Afrikas rikaste land till ett land i kaos och med rekryteringsbas för terrorister långt utöver FN-resolutionen.
Och i Afghanistan har NATO sedan snart 16 år skapat elände och kaos. Ledande NATO-länder som USA, Frankrike och Storbritannien för en politik som gynnat terrorismen i Syrien och Irak, enligt bland annat Obama. Ett brott mot FN-stadgan och folkrätten. Det sa alltså Maj Wechselmann. Och sen en ros till Tyskland. Vad har de gjort för bra då?
Ja, de har ju stoppat utvisningar av unga afghaner efter det att Afghanistan blivit allt farligare att bo. Under senaste tid har över 150 människor dödats och cirka 400 skadats i ett terrordåd i Kabul. Sedan vid begravningar har minst 20 människor dödats. Tyvärr fortsätter vi i Sverige att utvisa afghaner.
Därför en ros till Rädda Barnen och Svenska kyrkan och många andra som är bland de många som nu vill stoppa utvisningar av afghaner, och de slår fast.
Migrationsverket och Sveriges regering hävdar att det är möjligt att utvisa människor till Afghanistan. Säkerhetsläget i landet har dock försämrats och utsikterna för att en förbättring skulle ske är obefintliga.
Även Aftonbladets Anders Lindberg kräver den 21 juni att vi slutar att utvisa folk till Afghanistan.
Sverige har en moralisk skyldighet att inte skicka ungdomar rakt in i döden,
hävdar Anders Lindberg. Och från Aftonbladet till Dagens Nyheter, där ledarskribenten Matilda Molander ska få en ros, för hon skrev den 18 juni om det eländiga tillståndet i Jemen under rubriken
Svält i krigets spår.
Och kolera också. Jemen, som betraktas som arabvärldens fattigaste land, bombas sedan 2 år av Saudiarabien, varvid tiotusentals civila har dödats. Nu har landet dessutom drabbats av en koleraepidemi, men många av sjukhusen är redan sönderbombade av de stenrika och välrustade Saudiarabierna, så allt för få kan erhålla sjukvård. Och sen en ros till de tyska österrikiska utrikesministrarna som gemensamt fördömt den amerikanska senaten med röstsiffrorna 97 mot 2 beslutat om nya sanktioner mot Ryssland. Den här gången riktade mot energisektorn och metallindustrin. De säger:
Europas energitillförsel är ett ämne för Europa och inte för USA,
sa Österrikes och Tysklands utrikesministrar. Och de påpekar att de båda länderna har gjort enorma investeringar i Nord Stream 2 och ser sanktionerna som ett hot mot sina egna nationella intressen och även övriga Europas. Ja, och sen en ros till den erkänt duktige brittiske journalisten och Mellanösternkännaren Patrick Cockburn som skriver:
Varje gång jag kommer till Syrien slås jag av hur annorlunda situationen på marken är jämfört med hur den beskrivs i världen utanför. Jag kan inte komma på något annat krig eller annan kris som jag bevakat där propagandistiska och partiska källor, liksom andrahandskällor, så lätt accepteras som tillhandahållare av objektiva fakta.
Enligt Patrick Cockburn. Ja, sen en ros från Radio Tuff till den belgiske prästen Daniel Maas, som har bott i Syrien sedan 2010. Enligt honom bygger västmedias bevakning av kriget i Syrien på lögner. President Bashar al-Assad är inte problemet, utan våra egna politiker som stöder Islamiska staten och al-Nusra för att störta regeringen. Och säger han, och han tillägger:
De verkliga terroristledarna finns i väst och Saudiarabien, säger han.
Sen på hemmaplan, en ros till Arne Stråby, vars bok Per Anders Fogelström, Fredens språkrör, just har kommit ut. Den är bara 40 sidor men med massor av foton från Fogelströms insatser i Svenska Freds och AMSA. AMSA, det var aktionsgruppen mot svensk atombomb. Den ges ut med anledning av att Fogelström skulle ha fyllt 100 år den 22 augusti 2017. Och boken finns att köpa från Tuff för endast 40 kronor. Och hur beställer man den?
Det kan man beställa genom att ringa till dig, Åke Sandin, på telefon 712 44 63 eller e-posta till ake.sandin@tyresoradion.se.
Och slutligen rosor. Många röda, vackra rosor till de många solidariska som redan har blivit medlemmar i Tyresö U-lands- och fredsförening. Genom att på Tuffs plusgiro, vilket nummer är det, Monica?
Ja, det är 160137-6.
Sätta in 200 kronor, plus kanske för annan på samma adress, familjemedlem, alltså 80 kronor. Hjärtligt välkommen som medlem av Tuff. Ni blir alltså medlem genom 200 kronor på Tuffs plusgiro 160137-6. Tack Monica.
Tack själv.
Och från Järfälla på telefon har vi nu med oss Sigyn Meder, ordförande i Irak Solidaritet. Irak anfölls folkrättsvidrigt 2003 av USA och Storbritannien på de falska anklagelserna att ha massförstörelsevapen. Den otäcke Saddam Hussein, han mördades. Men sen då? Det har blivit, har inte blivit något lyckligt land i Irak. Fallujah, vad vet du om det? Påminn oss lite kort om det.
Fallujah anfölls av USA i två stora angrepp 2004. Anklagad för att ha en av de då mycket omtalade terroristerna Al-Sarkawi i staden. Befolkningens representanter skrev faktiskt till FNs generalsekreterare och bad om skydd. Och berättade att vi har ingen Al-Sarkawi här.
Nej.
Istället var förhållandena så att USA hade invaderat en skola. Och när befolkningen, för militära syften, alltså som bas. Och när befolkningen protesterade utanför, barn och vuxna från skolan, så sköt USA soldater och dödade flera civila. Och motståndet mot ockupationen utvecklades snabbt i Fallujah och på andra ställen.
Använder man otäcka bomber, utarmat uran och vit fosfor? Är det bevisat?
Det är, jag tror att man kan säga att det är bevisat. Och att däremot så är ju inte USA eller militären, inte ens den irakiska nuvarande regimen, de är inte intresserade att fullfölja undersökningar. Mm. Men undersökningar har ändå gjorts och så visar att barn föds med mycket svåra skador, genetiska skador, och många, även vuxna, får cancersjukdomar och neurologiska sjukdomar. Och USA använde även vit fosfor. Jag har själv sett bilder på fullständigt förkolnade lik.
204 var det här.
Det
har gått 13 precis år sedan dess, men ja. Irak har inte varit något lyckligt land.
Nej, verkligen inte.
Är det sant att USA har bidragit till uppkomsten av terrorister typ Islamiska staten, IS, Daesh?
Ja, alltså det måste man ju absolut säga, för att angreppet på Irak, det faktum att USA förstörde alla institutioner, alltså allting förstördes. Städer bombades och ingen regering fungerade. Alla var så att säga klientregimer åt USA och utvalda av USA. Så landet stod ju egentligen utan ledning och utan institutioner. Och dessutom gynnade USA med sitt angrepp vissa partier. Och politikerna kom helt enkelt med ockupationen. De var bosatta utomlands, exilirakier.
Jaha.
Och plockades in, kom med tanksen och blev politiker i gröna zonen. Och
gröna zonen, det var en skyddad...
Det var en mycket skyddad plats. Det är fortfarande skyddat och av militär. Och det är väldigt svårt att komma in dit. Man måste ha
Men USA tycks ha hjälpt shia-muslimerna. De är ju i regel mot Iran och shia i Syrien och på andra ställen. Var det för att Saddam Hussein var sunni-muslim?
Det bidrog nog, men USA hade redan innan så att säga ockupationen upprättat förbindelser med exilirakier, varav många tillhörde väldigt reaktionära, konservativa, fundamentalistiska shia-muslimska partier som Dawa-partiet, från vilken al-Maliki och nuvarande premiärministern kommer.
Vad säger ni i Iraks solidaritet om det som har lett fram till att ISIS i 3 år har haft kontrollen över Iraks näst största stad? Det är väl flera miljoner som har bott i Mosul?
Ja, Mosul är en gammal historisk stad och det är fruktansvärt sorgligt. Ska man säga någonting så får man väl säga att Mosul upplevde både under ockupationen där man gjorde motstånd och under de olika regimerna som har kommit sedan väldigt, väldigt hårt förtryck. Mosul är en blandad kosmopolitisk stad. De kristna flydde ju ganska snart när ISIS kom till makten i staden. Och hur det gick till så kan man undra om inte både USA och den irakiska regimen ville ha sina terrorister. För de irakiska militärerna, när ISIS hade intagit staden och skulle försvara staden så att säga mot ISIS, så flydde soldaterna som var långt, långt fler. Det var inte jättemånga terrorister som intog Mosul. Men soldaterna flydde, slängde sina vapen, sin utrustning på marken.
Det var 2014
alltså. Ja, precis. Och det var sommaren 2014. Och al-Maliki, dåvarande premiärministern, har av parlamentsutredningar och andra då anklagats för att ha låtit staden intas av IS. Och man kan spekulera kring många skäl till det, men den anklagelsen kommer från flera håll.
Men nu...
Och befolkningen i Mosul, som hade det väldigt jobbigt innan med massor med checkpoints, så tog ISIS bort dessa checkpoints. Så det fanns säkert, eller IS, människor som trodde att det skulle bli bättre.
Men USA hjälper ju nu irakiska armén genom bombningar utav Mosul.
Men jag vill bara säga att Mosuls befolkning, som kanske från början hälsade en del av dem IS välkomna, gör det ju, förstod snabbt vad det innebar och vilket förtryck de utsattes för och vilken fullständig hemsk terror de levt under de gångna åren.
Nu är Mosul nästan återintaget av irakiska armén.
Ja.
Senast förstördes den mycket anrika kulturbyggnaden moskén. Vad heter den? Nor-moskén.
Ja. Och minareten. Ja, det är fruktansvärt sorgligt.
Ja. vad tror du händer sedan om när hela Mosul har befriats?
Ja, så befriats. Jag sätter kanske ett citattecken kring befriats för att staden förstörs.
Mm.
Det, alltså kvarter efter kvarter, USA har bombat bostadskvarter efter bostadskvarter och förstörelsen och IS förstörelse av staden. Men bombningarna har haft stor förstörelseeffekt och många, många har dödats. Och då, där måste jag ju understryka att det är oerhört att det överhuvudtaget nästan inte diskuteras att man lyckas att säga på något sätt fullständigt banalisera bombningar och normalisera USAs bombningar. Mm. Om andra bombar är det naturligtvis förfärligt, men USA ska ha den rätten att bomba.
Har du något hopp om Irak?
Alltså det irakiska folket är inte sekteristiskt som man påstår. Alltså det var USA som införde sekterismen som system. Det var inte så i Irak. Man gifte sig med varandra. Shia och Sunni gifte med.
Men det är ju sekteristiskt nu. Vad har du för hopp?
Hoppet är ändå att det pågår väldigt många demonstrationer. Både shia-muslimer och sunni-muslimer protesterar, demonstrerar och folk har dödats i dessa demonstrationer mot regimen, mot korruptionen, mot alltså för att få sina rättigheter, för att kunna leva drägliga liv, fattigdomen, eländet, dödandet, säkerheten. Det finns ju ingen, det gör ingen livet fruktansvärt för vanliga.
Det var ett
vanliga.
Dystert slut på den här intervjun, Sigyn.
Ja, och jag vill ju, om jag får säga bara en liten sak som inte har kommit upp, att jag tycker det är tragiskt att Sverige skickar militärer till Irak till en sån situation där det råder
kurdiska
peshmerga. Man ska då träna kurdiska peshmerga. Vårt deltagande har ingen full folkrättslig grund. Det finns inget FN-uppdrag. Så att, och man undrar ju i grund och botten vad vi gör där mer än stödja USA. För det finns ju också ett uttalat stöd för USA-koalitionen. Samtidigt som man säger att naturligtvis så måste man lösa konflikterna. Här måste det bli försoning och så vidare. Ja. Men i praktiken stöder man USA-koalitionen.
Tack snälla. Sigyn Meder, ordförande i Irak Solidaritet, för att du var med i Radio Tuff.
Tack och att jag fick komma och prata.
På telefon har vi nu med oss Stefan Lindgren, utgivare av Ryska Posten. Jag såg en rubrik i din blogg 8 dagar som löd vilka länder ligger i Östersjön. Det är väldigt stor skillnad nu och på för 30 år sedan i Östersjön.
Ja, det är ju det. Och det är ju, man ser trenden är ju att Östersjön går mot ett NATO-innanhav. Men en del går ju händelserna i förväg och glömmer bort att Ryssland faktiskt fortfarande är en Östersjöstat och därtill den största, och även om de har en mycket liten kuststräcka nu då.
Kuststräckorna är ju väldigt små. Innerst vid Finska viken är ryskt vid Petersburgområdet. Och sen har de en enklav till Kaliningradområdet, det forna tyska Ostpreussen, som har landgränser till Litauen och Polen, båda NATO-länder. Är skilt ifrån det vanliga Ryssland. Det tänker man inte på. Nej. Inte heller tänker vi på vad Sovjet hade vid Östersjön. Då var det Warszawapakten som dominerade faktiskt. Estland, Lettland och Litauen var sovjetiska. Polen, Östtyskland var Warszawapaktsländer och så vidare. Nu är ju det ett innanhav i NATO. Ja, Finland och Sverige är fortfarande inte med NATO, men de är ju väldigt vänligt inställda.
Nej, men det här är, det är viktigt att inse att även om Ryssland är betydligt mindre stat än Sovjetunionen, så är det ju fortfarande för dem en existentiell fråga att ha dessa fönster mot Östersjön och mot Västeuropa. Och där, från de sträckorna, så har de ju naturligtvis också olika militära anläggningar som då ska försvara Rysslands västgräns i ett läge där NATO rustar upp och det, åtminstone ur Moskvas synpunkt, ser ut som en tätnande inringning.
Mm.
Och det gör ju att de här de svenska spionflygningarna, de är, har ju fortfarande en uppfattas som kanske inte hotfulla, men som störande ur rysk synpunkt.
Det var en huvudnyhet för nyligen att ett ryskt jaktplan hade flugit provocerande nära ett svenskt signalspaningsplan.
Ja.
Vad är signalspaningsplan för någonting? Det var...
Ja, det är väl vad du och jag kallar, vid kaffebordet så kallar vi det för spionplan, va?
Vad sa du?
Ett spionplan.
Spionplan, ja.
Alltså, Sverige samlar informationer som sen byts med NATO. Det vet vi ju, inte minst i IB-affären kom ju det där fram, hur man byter information, äpplen och päron. Så att det är klart att det här är ju ingenting som Ryssland tycker om. Och då har ju de instruktioner för sitt flyg att när det närmar sig såna här spionplan, då skickar man upp ett Sukhoi-plan som helt enligt handboken visar sig för det främmande spionplanet och visar sin beväpning och sen återvänder. Jag menar, det här är ju allt sammans är rutin, va?
Mm.
Så det är väldigt svårt att förstå Peter Hultqvists upprördhet över att ryssarna visar sin närvaro utanför Kaliningrad.
Vad beror den här rysskräcken på? Ja, gamla traditioner, men jämfört med Sovjettiden när ingen krävde att vi skulle gå med i NATO. Nu är det väldigt mycket om rysk aggressivitet och så vidare. Vad är det för något?
Alltså, jag har ju kommit till den slutsatsen att det finns bara en enda egentligen rationell grund för hela den här rysspaniken som har rått sen, åtminstone sedan 2014, även om det egentligen började lite tidigare, va?
Mm.
Men den är ju osedvanlig, och den i vissa avseenden överskuggar den ju till och med kalla krigets tonläge.
Ja, visst.
Men jag tror att förklaringen helt enkelt är att NATO miste sitt existensberättigande när Warszawapakten upplöstes.
Mm.
Men av olika skäl så bestämde man sig i Pentagon, Washington, att man skulle ändå upprätthålla NATO. Och då gällde det att skaffa ett existensberättigande.
Skaffa en fiende.
Ja. Och den var under en period, så var det då terrorismen, och det var det att man skulle runt om i världen skulle NATO bedriva olika krig mot terrorister, som i Afghanistan då till exempel. Men sen återgick man till det som ju då har varit NATOs grundtema hela tiden, och det är ju så att säga Ryssland, va? Att mobilisera allt mot Ryssland. Men eftersom Warszawapakten har försvunnit, så är det ju så att säga mycket mindre, den motståndare man målar upp är mycket mindre reell, va?
Mm.
Och det, ja, men du känner säkert till att George Kennan, som ju var en av ideologerna bakom NATO, han var ju den första att säga att NATO skulle upplösas när Warszawapakten upplöstes.
NATO blir ju större och större. Nu är det 29 länder som är med, och de har tillsammans 10-15 gånger så stark, mycket krigsmakt som Ryssland.
Det enda som har hållit tillbaks NATO-entusiasmen de senaste månaderna har ju varit Trumps maktövertagande. Mm. Tanken liksom att Trump skulle leda oss europeer i någon sorts krig, den ter sig ju för de flesta ganska pervers. Eftersom man uppfattar honom som ganska oförutsägbar. Men då har man ju istället, lyft upp frågan om ett europeiskt försvar. Och det är ju som då riskerar att bli ett mini-NATO, så att säga, parallell-NATO. Fortfarande under den transatlantiska länken, som det heter. Alltså samordnat krigsmakt för Europa som kommer att dubblera NATOs olika installationer och styrkor. Och det är förvånansvärt att Peter Hultqvist och Margot Wallström, att de snabbt innan saken ens har diskuterats i riksdagen och ännu mindre i allmänna opinionen, så hoppar man på det här tåget med europeiska armé och europeiskt försvar.
Är Ryssland aggressivt, alltså, som vi hjärntvättas med?
Ja, alltså, om vi säger historiskt, så har vi naturligtvis gjort många anmärkningar på Rysslands och Sovjets utrikespolitik.
Men Ryssland av idag, Putins Ryssland?
Ja, alltså Ryssland har ju aldrig under någon historisk epok varit så lite expansionistiskt som det är idag. Jag menar, de har ju så att säga frivilligt lämnat ifrån sig inflytandet över hela östra Europa och alla de forna sovjetrepublikerna. Och det är ju historiskt sett är det ju en unik företeelse att ett imperium avvecklas fullständigt fredligt, va?
Så vi ska inte tro på krigsmånglarna i väst som för sin egen skull målar ut Ryssland som så aggressivt. Det är det inte längre. Stämmer det?
Ja, alltså jag som historiker vill jag nog inte säga att Ryssland alldeles har ändrat karaktär, men det är en helt annan situation än det var efter andra världskriget eller vid tiden för Ungern-invasionen eller Tjeckoslovakien-invasionen eller Afghanistan. Va? Vi har inte de... Det finns inte de äventyrliga... Den äventyrliga ryska utrikespolitiken.
Nej. Tack ska du ha, Stefan Lindgren, för dessa kloka ord. Och trevlig sommar.
Ja, tack till dig själv. Hej. Bra att du finns.
Hej.
Ja, det här var alltså Radio Tuff nummer 1443. Och det hörs till den 9 juli, två gånger per dygn på 91,4. Men kan när som helst avlyssnas på webben om man klickar på tyresoradion.se. En riktigt skön fortsättning på sommaren önskar jag Åke Sandin, våra kära lyssnare.